Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hejsan, hejsan alla radiolyssnare. Och välkommen till den här tisdagen den 7 april. Jag som sitter här heter Benka Forsberg. Och jag har en av mina vänner med mig här också, mitt emot mig här i studion. Hans Sjölin, välkommen du också. Ja,
men tackar och tackar.
Vad trevligt att ha dig här.
Detsamma, roligt att du ville ha mig här.
Ja, jag kände att du hade en liten mycket att berätta egentligen.
Ja, det har man en del.
Du Hans, vi har ju sagt att vi ska prata om Övik från 50-talet och framåt.
Ja.
Jag växte ju inte upp direkt i Övik från början. Jag var ju nästan 12-13 år innan jag kom till stan. Men du har ju faktiskt bott här i Övik sedan första dagen du föddes.
Ja, det stämmer det. Jag föddes ju nu. Jag är 47 år, jag. Och bodde på Lasarettsgatan. Skohörnans hus brukar man säga.
Det kan man säga ligger nedanför Folkan, ja, biografen, ja. Här är Folkan teater.
Ja, precis. Det är jag parkeringen numera.
Jajamensan. Ja. Och där har du alltså bott... Hur många år bodde du där?
Ja, ungefär 20 år bodde jag där. Jaha. Så jag lärde känna stan ganska väl därifrån.
Ja. Jag måste fråga, hur var det för dig att växa upp mitt i stan, om man säger?
Ja, det var ju en liten stad.
Ja.
Alla kände ju nästan alla då. Det bodde kanske 8000 i själva centralorten. Mer var det inte.
Mm.
Och man hade ju då ett antal kamrater och skolkamrater som man växte upp med. Ja, vissa av dem där har jag ju faktiskt kvar än idag, de där kamraterna.
Ja, vad roligt att höra.
Ja.
Vad heter det? Ja, du växte upp som sagt på Lasarettsgatan. Mm. Och då hade ju, gatan var ju precis utanför husknuten alltså.
Ja, precis. Och Riksrätten gick utanför också.
Ja, det gamla E4-an som
ja,
det
heter. Ja, just det. Och det var ju inte alls tillnärmelsevis så mycket trafik som det är idag inte.
Nej, jag förstår det. Ja. Men vad heter det? Hur gick det till? Du var liten lekar och sånt där. Vad höll ni på med egentligen? Ja,
man kan ju säga att för det första fanns det ju ingen tv.
Nej.
Det kom ju 1960 till Övik i samband med olympiad, minns jag.
Mm.
Ja, vad lekte man för någonting? Det var ju mycket kurragömma.
Ja.
Det fanns ju mycket, mycket ställen man kunde gömma sig. Och man var ju inte allt för noga om man sprang över en gata. Inte för att det skulle komma en bil, det var ju inte så stor chans inte.
Nej, precis.
Och sen fanns det andra lekar som vi kallar stampa bräda och sparka boll. Och inte fotboll, utan det var en form av kurragömma lekar som vi hade.
Ja, jag vet att du berättade för mig också när du var en 5-6-7 år att ni körde bobåkning från övers på Lasarettsgatan ända ner till Statt.
Ja, det gjorde
du. Du gick det till då nu skulle du över Riksrätten där?
Ja, det var bara gasa.
Det var bara gasa, ja.
Ja, men det var ju så här, det var 1956, då fanns det något, eller var det Suezkrisen.
Jaha.
Och då var det förbjudet för bilar att köra på söndagar. Så då kunde man starta längst upp på Lasarettsgatan vid Bergströms bil.
Jaha.
Var det där. Och så la man iväg med bob eller spark ända ner till Stadshotellet.
Det måste ha gått undan det.
Ja, det gick fort, det tyckte vi då.
Ja, jag förstår. Jag har tänkt på en sak. Jag tror att jag har hört det. Lasarettsgatan, varför fick det den namnet? Var det ett lasarett som låg där uppe?
Ja, det var faktiskt. Det på nedre delen av Lasarettsgatan var det. Det var Öviks första sjukhus.
Jaha.
Men det var faktiskt före min tid.
Det var före din tid, ja.
Det var det.
Ja, jag vet. Sen också har du berättat att ni hade ju sommarhus på Dekarsjön under de där åren av 50-60 och fram till 70-talet någon gång, va?
Ja, till och med lite längre. Ja, och det var ju... Vi bodde ju där på sommaren då.
Ja.
Och då fanns det ju ingen bro, utan man flyttade ut på landet.
Ja.
Och då åkte man med Express, en turbåt som fanns. Och mamma hade ju packat blommor i korgar och det var ett helt flyttlass som skulle med ut till stugan då.
Mm.
Och sen när man väl var ute där på stugan, då var man ju där ute.
Ja. Vad hade du för kompisar där ute då?
Ja, det var ju inte så många som bodde där då som jag kände. Utan min kompis, det var en dräng och han var väl 50 år äldre.
Oj då!
Så jag satt och tittade på när han högg ved och jag fick vara med när de härsade och fick åka häst och vagn och vara med och trampa hö och Det var väl i och för sig kul, men jag måste ju säga att nu saknar jag kompisarna mycket.
Jag förstår det. Ja. Men det är klart det gick bra ändå att leka med den drängen.
Ja, det gjorde det. Sen när jag blev i 12-14 års ålder, då var det någon som flyttade dit, en kille som heter Rudo.
Jaha.
Och vi blev kompisar, så då hade jag en kompis. Då, det var toppen.
Men ni åkte alltså båt ut då, eller?
Ja, visst. Då åkte man från Övik med båt Express, som sagt. Och jag vet, pappa, när han skulle in och jobba, då åkte han ju med Express för det mesta. Och den där båten, den hade olika signaler vid olika brygger.
Jaså då?
Ja, så när den var borta vid Dekarsögården, då tutade han en lång och en kort signal. Och då visste ju pappa att nu är det dags att gå ner till bryggan, för nu kommer båten.
Ja.
Och mycket riktigt så fungerar det.
Det funkar bra det.
Ja. Och jag vet, när vi skulle ha varor, då ringde mamma in till en affär och så skickade de varorna med båten. Så när han kom till bryggan, då tutade han till. Och så lämnar han varorna och så fortsätter båten.
Ja, det ser man, det ser man. Jag tänkte på mer också in i stan när ni var hemma i stan. Alltså, det var ju mycket backhoppning på den tiden. Det minns jag själv när man var 10 år. Då fick man ju gå in till stan utifrån Sunda där jag bodde då.
Ja.
Och jag kommer ihåg hur fruktansvärt mycket folk det var på backhoppningstävlingarna där.
Ja, det var ju fantastiskt. Och jag tror att alla, eller inte alla, men nästan alla i min ålder, vi hoppade i backe.
Mm.
Och då fanns det två backar som låg mellan nuvarande hoppbacken och slalombacken.
Jaha.
Och det var Lillilla och Mellanbacken som det hette.
Mm.
Och det var ju serietävling där på varje, låt säga tisdagar. Och det var ju i min åldersklass, då var vi väl ungefär 50 stycken.
Oj då.
Fast jag var ju 2 år yngre än allihop. Men och jag blev väl inte rakt bäst. Jag tror det behövdes 49 stycken för att slå mig i alla fall.
Jaså?
Ja, jag föll nog varenda hopp.
Ja, men du, jag har berättat att längst upp på Lasarettsgatan och upp till mot Parkgatan, mot kyrkan där uppe, där också var en hoppbacke.
Ja, det var hoppbackar överallt. Det var backar som vi byggde själv.
Ja, just det.
Och vid nuvarande Linden, där hade vi en hoppbacke. Sen fanns det en riktig hoppbacke som vi tyckte i Järvidsby. Och Järvidsby, alltså det nuvarande Salmostaden, där jag faktiskt bor nu.
Mm.
Där fanns en jättefin hoppbacke som en som hette Eurenius hade byggt.
Okay.
Så dit åkte man buss.
Ja.
Ja.
Men sen har du berättat för mig någon gång för länge sedan, kommer ihåg en rolig grej. Du hade försvunnit hemifrån då du var 3-4 år bara.
Ja,
och de hittade inte åt dig, pappa och mamma.
Nej, det var väl så att jag hade ju en trehjuling som jag var ute och cyklade med. Och den gnisslade och levde om. Och blev det tyst, och undrade de var jag var någonstans.
Ja.
Men då hittade de den där cykeln, stod ju parkerad utanför Folkans biograf. Och jag hade ju ställt den där, och så gick jag ju in, och vaktmästaren, de släppte ju in mig. Och det var ju toppen, så jag fick ju gå på bio gratis.
Ja, just det.
Men då kom de och hämtade mig när det var mat eller någonting, de visste ju var jag satt.
Ja, just det. Ja, det var trevligt att höra av oss. En härlig barndom.
Ja,
och då vi pratade om biografer, det fanns ju faktiskt ganska många biografer i stan på den tiden, på 50- och 60-talet.
Ja, det fanns väl, många var det.
Du hade Centrum och Saga, va?
Ja, och så Folkan där jag bodde.
Ja, och så Palladium.
Ja.
Och så sen hade vi en till nere på Skolgatan på gamla Ion-teatern. Tulebiografen heter
det. Just det, men det var nog också före min tid.
Ja, men jag tror att den lades ner på 50-talet någon gång.
Kan så vara, ja.
Det vet jag inte riktigt vilket årtal.
Men jag kan ju berätta att man gick på matiné när man var i 10-årsåldern. Då kostade det 75 öre att gå på bio.
Men,
och så hade man 1 krona. Och då köpte man för 25 öre en ask viol.
Ja, just det.
Ja.
Men du har ju också sagt att mittemot där ni bodde, där Domushörnan ligger idag, alltså på Lasarettsgatan vid trafikhusen, där låg det en korvkiosk. Det var väl Märta Östmans korvkiosk, va?
Stämmer. Och den trekantsparken kallas det.
Ja, det var en liten park där, ja.
Ja, och då kostade ju en korv med mos kostade också 75 öre då. Men,
och det hade väl inte råd med
nej, då? Nej, utan vi var och köpte, kommer ihåg, något som vi kallar luffarmacka.
Ja, luffarmacka, det minns jag också. Ja. Det var väl en korv med bröd som var grillad. Eller ett korvbröd som var grillad med senap på, va?
Ja, grillat vet jag inte om det var så lyxigt. Men
nej, det var varmt i alla fall.
Ja, det var det.
Ja.
15 öre.
Jajamän. Luffarmacka. Ja, det var väl gott att äta det när man var hungrig.
Ja, det var roligt.
Det var gick bra det.
Ja.
Jo, så är det, Hans. Ja, men det var kul att höra hur det var på 50-talet då, ungefär.
Ja.
Jo, men sen var det en grej till också, tänkte jag på. Du har pratat om, ni hade gängkrig, va?
Ja,
överstan och nederstan.
Ja, det var väl, gränsen gick ju vid Riksrätten. Då bestämde vi då med några andra kompisar att vi skulle kriga, som vi sa. Vi skulle ses uppe vid Klippans servering.
Var det rakt rena slagsmål då?
Nej, det var det väl inte. Vi sprang väl mest och gömde oss för varandra.
Ja, ni var rädda allihopa.
Ja, jag skulle tro det.
Ja, ja, det låter bra det. Ja. Nej, men jag tror vi ska ta och spela lite musik nu, va?
Ja.
Vi tar en liten låt här.
Det kan vi göra. Mm.
Ja, Hans. Kände du igen den där låten?
Jajamensan. Det var Jailhouse Rock med Elvis Presley.
Jajamän.
Och vet du vad som är så särskilt med det?
Nej.
Det var min första skiva.
Men vad säger du? Vad roligt.
Och den spelade jag alltså. Den gick nog från morgon till kväll. Jag tror att mina föräldrar blev ganska less på det där.
Ja, det var enda skivan du hade att spela.
Ja, ja, de hade nog gamla stenkakor också. Men de var väl inte så där jätteintressanta.
Nej, just det.
Men du frågar var jag är uppväxt. Men du, jag för mig, du är ju uppväxt i Domsjö, du.
Nej, Hans, du, Domsjö får du inte säga inte. Utan på den tiden jag växte upp ute i Sund. Mm. Då fanns det så mycket som, jag vet inte, jag tror det var 10 olika byar alltså. Runt omkring. Det var Svedjeholmen och det var Svedje, det var Domsjö, det var Vårby, det var Gene, det var Sundåsen, Sund. Ja, jag vet inte hur många olika, och det var viktigt var man bodde någonstans. För att det var ju, som du pratade om, gängkrig också då.
Jaha.
Var man från Domsjö och Sundsborna träffades, då var det lite halvslagsmål. Och det var likadant Svedjeholmen, då man träffades, då var det lite, här kommer vi och visar musklerna och här kommer vi, va.
Och vilket ställe var du uppvuxen på?
Jag var ju uppvuxen i Sund.
Jaha.
Borta vid Nygängets badplats nästan.
Oj då.
Ja.
Då blev det att du for mycket dit och bada förstås.
Ja, men du, det var ju varenda dag på sommarlovet. Det var ju bad hela tiden.
Ja.
Och det var roligt där nere på vintertid. Det fanns en flyghangar nere på badplatsen. Som, det var en gubbe som hette Vanberg som var segelflygare. Och där drog de ut segelflygplanerna på vintern, på isen. Och flög runt Bäckfjärden där. Och den där hangaren, när de stack iväg och flög så var vi nere där i den där hangaren. För att den var byggt upp på stora järnstänger som vi klättrade på som barn.
Ja.
Och ibland föll man ju ner och slog sig in i Norden alltså. Men Kul var det i alla fall. Det var ett härligt minne.
Ja.
Ja, Hans, vi blir ju äldre och...
Ja, vi blir ju det.
Om vi säger att på 60-talet, då var vi, ja, vi var ju 13, 12, 13, 14 år då, va? Ja. Om man säger början på 60-talet.
Man kan ju säga, just vår åldersgrupp, vi var ju många. Vi ja. Var många som de
Ja, säger. Vi var många. Det var ju ja. Många som föddes på ja. 40-talet som sagt var. Ja. Men jag tänkte, du höll ju på mycket med idrott, va?
Ja, det gjorde jag liksom väldigt många andra. Jag höll ju på med, ja, framförallt gymnastik började jag med.
Ja.
Och jag blev väl inte rakt någon världsmästare där heller.
Nej, men jag har sett något tidningsutklipp då hemma där det ja. Står att du har vunnit många tävlingar. Det var längdhopp och det var löpning och...
Ja.
Jag vet inte, hur många idrotter du höll på med?
Nej, det vet jag knappt själv. Men många var det. Men jag valde ju de idrotter där jag visste att jag kanske har chans att hävda mig.
Ja, just det.
Men det, mycket friidrott blev det.
Ja.
Framförallt 100 meter och längdhopp.
Och då fanns ju skyttis också, va?
Ja, det, nej, det fanns inte då, utan det var gamla IP.
Ja, det var på gamla IP.
Som blev busstation, som ja. Numera är en parkering.
Just precis.
Och där spelade ju Friska Viljor sina hemmamatcher och det var ju fantastiskt.
Ja, det minns till och med jag när jag var där och såg på fotboll. Och där fanns det också en korvkiosk man kunde äta korv på.
Jajamensan.
Men då var de lite dyrare.
Det är möjligt, det minns jag inte.
Nej.
Men jag kommer däremot ihåg att vi smet in för att se fotboll.
Jaha.
Men det visste de nog allihop, att, för det fanns någon glögg i staket man kunde krypa in, så att
ja, just det.
Det var nog en oskriven lag att låta dem där gå in.
Ja. Men jag vet att, jag tror att var det 1962 du började jobba med Barnens dag?
Ja, jag började ju där och det var ju faktiskt Cirkus Baraskojsky.
Ja, just det. Det har min fru faktiskt berättat att hon har varit med i Cirkus Baraskojsky. Ja. Det var någon teatergrupp eller vad
ja,
var det?
Ja, det var en enklare typ av cirkus. Och då, vi hade utklädda djur. Alltså det fanns dräkter. Jag brukar säga att jag började som bakdel på en åsna.
Ja.
Och där fick jag väl vara. Sen fick jag vara clown.
Ja, just det.
Jag kommer ihåg, jag hette Grottispatti.
Grottispatti.
Ja, och så stod det i programmet. Mata ej djuren, ej heller artisterna. Stod det.
Men du var med... Ja, jag vet att du har varit med i många år i Barnens dag, vilket jag också har varit. Ja. Jag började ju på 80-talet någon gång med Barnens dag. Men hur gick det till när det byggde? För det var ju stort. Barnens dag var ju jättestort förut med ja. Mycket folk. Och...
Ja, framförallt festtåget, ja, festtåget var jag inblandad i. Och då började det så att det var generalen Seger Nordström, Gösta Karlsson och så bland annat var Olle Norell med ibland. Vi satt och spånade då en månad innan. Ungefär vad som vi skulle ha med i festtåget.
Mm.
Och det var ju mycket lokalt politik.
Gösta Karlsson var väl en idéklippa, va?
Ja, fantastiskt.
Hur det skulle, vad det skulle stå på plakat och sånt
ja.
Där.
Alltså det var, det, man kunde inte göra ekipage av allting, utan man gjorde ju plakat och jag har tagit med mig några exempel vad han kunde skriva. Om det var ett valår till exempel, då kunde det stå på plakatet. Det har gått politik i valrörelsen.
Ja,
just det. Det var ju roligt.
Ja.
Ja, och sen hade han till exempel, stod det på något plakat, segling ska man lära från grunden.
Ja, just
det var
det.
Typiskt Gösta Karlsson-vitsar. Och när det börjar bli sent tidigare, då är det höst.
Just det.
Ja, det är ju finurligt faktiskt.
Ja. Ja, och jag vet själv att Gösta Karlsson, han var ju med även på min tid då jag började.
Ja.
Och han var ju faktiskt jätteduktig att komma på ja. Olika grejer ja. Alltså.
Och... Han var ju vaktmästare på ÖTS.
Ja,
så vi skulle ju ha folk till som ställde upp i festtåg och då tog vi ju folk ifrån ÖTS. Och de var ju duktiga att agera.
Ja, just det. Ja, ja för fantastiskt. Ja. Ja, det är på 60-talet också där du bodde, där det var den här trekantiga parken vid Märta Östmans korvkiosk.
Ja.
Där hände ju en stor grej 1964.
Ja, det är ju fantastiskt. Vilken upplevelse. Då byggde de Domus, ett varuhus i stan som hade rulltrappa.
Ja, det fantastiskt.
Och då, det var, i samma veva breddade de ju E4.
Ja, just det.
Eller Riks-13. Nej, det kanske hette E4 då. De rev ju bort en hel del hus som fanns i centrala stan.
Det var ju bara gamla förråd och sånt här som ja, var efter den Riks-13.
Ja, det fanns några boningshus ja. Där borta. Där bland annat Gema var en känd affär. Men när Domus kom, det var ju något stort. Alltså, ett varuhus i Örnsköldsvik, då var det en stor stad vi bodde i helt plötsligt.
Ja, det var faktiskt ett stort hus. Alltså,
ja.
Hur de byggde. Ja, men det var bra i alla fall.
Ja, men det var ju då kan man säga den första större förändringen av stan skedde.
Ja. Men jag tänkte på mitt emot där Domus är idag. Alltså, ja. På gamla tiden var det ju tingshus där.
Ja.
Det var ju tingshuset det va?
Det var tingshuset och nedanför det var en stor plan som hette Tingshusplan.
Just det.
Där vet jag, vintertid gjorde de en bandybana där och sommar, det var Tivoli där.
Just det.
Och Barnens dag var där också några år. Sen var de ju nere vid ÖTS.
Mm. Och sen efter tingshuset, när de lade där, då var det ungdomsgård. Det minns jag var där mycket på.
Ja, det var ju inte mitt klientel, hade jag på att säga. Det var olika typer, alltså jag var ju höll på med idrott och sen var det andra då som höll på med, ja vad de nu gjorde, det var spisa musik i det där.
Ja just det.
Sen revs ju det där, snygga byggnaden. Och bredvid så fanns det ju ett hus till som var lite halvkänt. Det var Själevads ångbryggeris nederlag.
Det minns jag Hans, för att när jag var skubb i stan, första skubb jag hade på Sakrissons efterträdare,
ja.
Då var jag mycket dit och hämtade dricka.
Ja, just det.
Läskedrycker i backar som han hämtade. Och där jobbar ju, vad heter han som jobbar där?
Ja, Kalle på tappen.
Kalle på tappen heter han.
Och så Edlund som var körde ut dricka.
Ja, jag minns mycket väl de där byggnaderna faktiskt. Ja. Och sen, ja, vad var det mer? Jo, där, när vi var inne på backhoppningen tidigare, där var det ju också en hoppbacke. Nere mot idrottsplan där.
Ja, det var det, IP-backen.
IP-backen kallas den.
Ja, det stämmer. Och där var det ju tävlingar då. Och det roliga var att det var ganska mycket folk som kom och tittade på de där tävlingarna.
Mm.
Det var ju föräldrar naturligtvis först och främst, men många andra också.
Ja.
Likadant i hoppbacken när de hade större tävlingar. Alltså, det var ju tusentals människor som vallfärdade ju till backhoppning. Jo, ungefär som de gör till hockey nu.
Ja, precis. Ja. Ja, då, vi får hoppas att det fortsätter att vallfärda folk hit i Övik för att
se på backhoppning.
Ja, inte på backhoppning kanske, men det är så mycket annat som händer i stan just nu.
Ja.
Men i alla fall så tycker jag att nu ska vi spela en låt som heter She Loves You med The Beatles.
Ja. Ja du, det var ju She Loves You med The Beatles.
Jajamän.
Och det var väl mycket mods och sånt där som gillar Beatles.
Ja, mods ja.
Ja, och de höll ju till på i det där tingshuset.
Ja, men vet du vad mods är för någonting?
Ja, det var de här långhåriga och så hade de kråsskjortor. Och...
Ja, kråsskjortor, men ja. Det var väl lite flower power stil alltså.
Var du långhårig då?
Långhårig, ja. Ja, då var jag långhårig. Jaha. Jämfört med vad jag är idag.
Ja.
Nej, men vet, jag hade ju börjat med musiken då på 60-talet, där i mitten på 60. Och då var vi ju mycket där på Tingshuset, för det var ju mycket band som spelade där. Och ja. Vi var kanske där och spelade någon gång, har jag för mig också, och då hade man ju långt hår och, men då man började spela, då skulle vara ute bland brudarna och så här, ja. Då ville man ju, jag hade ju lite direkt vågigt hår inte, så att jag började permanenta mig på den tiden för att få lite vågigare hår, och det var det dummaste jag gjort, för att fan, jag tappar ju håret till slut, så jag hade ju inget hår kvar. Men jag trivs med dig också nu.
Ja, det går bra. Det är lätt att kamma.
Ja, lätt att kamma. Jag behöver ingen kam.
Men hörru du, jag tänkte på en sak till. Du sa någonting tidigare. Skubb. Va? Egentligen, jag vet ju vad det var, men jag tror om du frågar någon idag vad skubb var, så vet de inte det. Kan du förklara det?
Ja, det kan jag mycket väl förklara. Ja. För jag har varit skubb på många ställen i stan under ungdomens tid. Skubb, alltså det var en som... kan man säga springpojken, för han sprang inte utan han hade en paketmoped som var med ett flak fram på då, 3 juli. Och vi skubbar som var i stan då, jag tror att varenda affär och firma och industriföretag och verkstäder och allting, de hade en skubb alltså. Så det var väl säkert, ja det måste ju ha funnits 50-75 paketmopeder in i stan. Ja. Och jag minns att varenda morgon klockan 7:15, då skulle man hämta posten där på Lasarettsgatan där telehuset låg, va? Och det ligger kvar än idag, telehuset, fast nu är det universitet där. Men där var poststation, och då hade man postfack där man kutade upp för trappen till höger där, och då samlas man varje morgon 7:15, och då stod ju alla paketmopeder radade upp ute på Lasarettsgatan snett emot trottoarkanten. Jag tror ända ifrån poststation upp till Tingshuset, så det var packmoped på packmoped. Och det roliga med det här med packmopeder, det kom du säkert ihåg också. Kom du ihåg när vi hade tävlingar på kajen?
Ja, jag var ju faktiskt så att jag jobbade också som skubb. Det hade jag som sommarjobb. Jag körde packmoped på Nordemansjärn. Då samlas man också nere vid gamla busstation.
Jajamän.
Och vad hände där?
Jo, där var det ju tävlingar om vem som kunde köra på 2 hjul längst.
Ja.
Och där körde man runt, jag tror hela lunchen körde man på 2 hjul, så att jag vet inte hur hjulet såg ut, lunchen var slut. Men, och jag vet att vi hade även tävlingar på där vi satt på packmopeden med ändan på flaket och körde baklänges alltså. Och vem som kunde köra runt de här banorna då och snabbast, jag vet inte om jag vann någon gång, men... En del höll ju på att köra ner i vattnet där, och det var ju helt otroligt hur man gjorde alltså.
Du säger apropå vatten, så minns jag när jag var liten då, på söndagar till exempel, då gick man en kaj med pappa.
En kaj?
Ja, man gick en kaj. Jaha. Och det då innebar att man gick ner och tittade på båtar som hade
lagt till.
Ja, som låg där, alltså fartyg.
Ja, just
som lossade och lastade.
För det var ju mycket fartyg som lade till där på... De lastade ju... Var det de lastade? En massa olika...
Ja, bland annat en massa kan man
en
säga.
En massa var det, ja.
Och trävaror var det ju. Vi är ju en stor exportort, Övik.
Ja, vi är ju det.
Trävaruprodukter.
Jajamensan. Hörru du, jag tänkte på... Ja, du gick väl i skolan. Var det på Nordaskolan eller folkskolan?
Ja,
eller?
Jag gick... Började på folkskolan då.
Mm.
Jag vet inte, den har väl något helt annat namn nu. Det heter ju inte folkskolan.
Det heter väl Örnsköldsskolan idag?
Ja, det stämmer det. Och sen gick jag ju då på läroverket och tog realen efter 7 sorger, 8 bedrövelser. Men jag gick ju naturligtvis i söndagsskola också. Det gjorde ju alla. Men, och nu först har jag, när jag blev lite äldre, har jag förstått varför jag fick gå i söndagsskolan. Och det berodde förmodligen på att mamma och pappa ville väl ha en liten stund för sig själva också.
Ja.
Då försvann vi barn. Ja, just. Till söndagsskolan.
Det var du och din syrrorna då?
Ja, jag hade 2 syrror. Ja. En som var äldre och en som var yngre.
Just det.
Det är inte lätt att växa upp som ensam pojke mellan 2 systrar inte.
Nej, det kan jag tänka mig.
Det gick faktiskt bra.
Ja. Ja, hör du, jag tänkte på... Ja, det var roligt den där skubbtiden man hade på 60-talet. Där. Det hände ju mycket i stan där. Och
sen var man ju även, vet jag, apropå skubb, så varje jul då jobbade jag som blombud hos... Ja, olika blomsteraffärer. Då skulle man fara ut med blommor till julblommor till alla familjer. Och vissa där man var hos lite finare folk, där fick man ringa på köksklockan.
Just det.
Så kom någon hembeträde och öppnade. Kunde man få 25 öre eller 10 öre? Och det var ju det man tjänade pengar på.
Du var drygt då?
Ja, det var väl till att ta i, men det var ett litet tillskott i kassan. Man hade råd att gå på bio i alla fall.
Ja, precis.
Och köpa den där luffarmackan.
Ja. Hörru, jag tänkte på... Jag började ju jobba på Öviks kommuns parkavdelning 1969.
Jaha, så vad gjorde du där då?
Ja, jag vet att det var ju på parkavdelningen med blommor och blad. Alltså. Jag vet att första jobbet jag hade då, samma dag jag började, den 10 juni 1969, då fick jag hålla i en vattenslang i 2 dagar nere vid parkcaféet som låg nere vid gamla busstation.
Ja, just det. Och du, apropå, när du just är inne på kaféer, vilka kaféer det fanns?
Ja, men fantastiskt alltså. Det var ju kaféer överallt alltså.
Ja.
Vi hade ju, ja, Stenmans var väl kanske den mest kända kafé nere på torget, va? Och där fanns ju även Metropol.
Ja, just det.
In i hörnan där.
Karlsson hette hon som hade
den. Vera Karlsson, ja.
Stämmer det,
Och sen vet jag, Esplanad var ju ett kafé. Visst var du mycket där på Esplanad?
Ja, det var väl det fika jag var mest på.
Ja, vad var det för människor som var där då?
Ja, och det var ju på nästan på 70-talet kan man säga, slut skulle jag tro. Det var ju det här vi som gick på läroverk och så sen, vad ska man kalla det för? Det var lite de som lyssnade på Bob Dylan och Donovan och såna där låtar. De gick på Esplanad.
Ja, just det.
De som gick på Stenmans, det kallar ju vi kallar dem parkrotter.
Parkrotter, ja.
Ja, för det var de som gick på
parkerna. Och där var ju jag.
Ja, visst.
Så du kallar mig parkrotta?
Ja, men det har jag slutat med nu.
Ja, tack.
Det fanns ju, jag hade ju andra fik också. Vid Nordaskolan fanns det ju ett som hette Siesta.
Ja, och mitt emot där du bodde var ju Savoy.
Ja, och där hade de bland annat en sån här spelautomat. Vad heter Flipperspel?
Flipperspel, ja.
Ja, kostade 25 öre. Ja, och så hade de en annan kul grej där. Någon som hette Ingo Press.
Ingo Press?
Ja, det var sen Ingemar Johan som blev världsmästare. Så då hade de ställt dit en apparat som man la i 25 öre, så fick man ta ett handtag och så dra så mycket man kunde. Då var det en mätare som visade hur hårt man hade dragit.
Ja, det var härligt på 60-talet och härlig musik fanns då. Ja. Hollis bland annat, det var ett band som jag tyckte om, och det gjorde väl du också, va?
Ja, det var fantastiskt bra och det tycker jag ju fortfarande. Ja.
Tycker inte vi ska spela en låt av The Hollis?
Absolut.
Vi gör det. Vi tar en låt.
Bus stop where day she's there, I say. bus goes, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed in wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine.
Ja, det där var Hollies. Vilken härlig grupp, Hans.
Ja, fantastiskt.
Bastop heter ju den där låten.
Ja, mm. Men du, vi höll på med kaféer.
Ja.
Pratade om. Och det fanns ju många kaféer. Vi hade något som hette Ödling. Så.
Ja, det låg på Nygatan, va?
Ja, NK, Kriströms.
Ja.
Ja, Parkcafé fanns det.
Och Café 39 uppe på korsningen Hantverkagatan, Nygatan, va?
Ja.
Det kafé tror jag flyttade 4 gånger. Ena året det låg på en sida gatan och nästa år det var det på den andra sidan gatan och några år till hade de flyttat tillbaka.
Ja.
Jag tror de flyttade 3 eller 4 gånger. Där var jag faktiskt mycket och fika, ja, där uppe.
Ja, det var ju som sagt på Esplanad. Ja. Och där var man ju på håltimmar. Mm. Och det var inte bara på håltimmar man var där. Man tog väl egna håltimmar ibland också.
Mm.
Och då betalade man 2,25. Då tog man en kopp kaffe och en frestelse.
Ja, just det. Och frestelse, det var som en liten bakelse, va?
Ja, bulle.
En bulle bara.
Ja,
ja, just det.
Men du, Benka, vi höll på om jobb och sånt där. Du hade ju rätt roligt. Om...
Ja, jag hade ju ett... Jag vet vad du menar, nere vid Nordemans,
ja,
där arenan är idag. Jag vet att jag var ju ledig från 69 i november till i april 70. Och då vet jag fick ett jobb på, om det var i 3 eller 4 veckor. Jag skulle skotta kox i säckar nere vid arenan. Och där stod jag från 7 på morgonen till 4 på kvällen. Enda kompisen jag hade, det var en transistorradio. Och där stod jag och skotta kox i säckar då. Jag hade som ett säckställ och knöt åt de där säckarna. Och hörde, jag var så skitig på dagarna när jag kom hem så du kan inte detta tro alltså. Kål, jag såg ut som en sotare. Men i alla fall, det var ju ett jobb tyckte man ju.
Ja.
Så att man fick ju vara nöjd med vad man fick. Va?
Ja. Alla hade ju jobb tydligen på den tiden. Eller?
Ja, det fanns ju hur mycket jobb som helst. Man, ja. De frågade bara, när kan du börja? Kan du börja imorgon? Ja. Om man gick och sökte jobb någonstans.
Ja, just det.
Så det var ju helt fantastiskt. Ja, nu har det varit påsk, Hans.
Ja, men du, kommer du ihåg påskarna när vi var små?
Ja, det minns jag ju.
Ja, det var ju ingenting som var öppet.
Och
man fick ju knappt gå ut. Alltså, man skulle nästan sitta med knäppta händer, åtminstone på långfredagen.
Ja, var det som man öppnade truten på långfredagen, då sa de tyst!
Ja, eller amen.
Ja, det var väl det enda som man hörde på dagen.
Ja.
Men du har ju pratat om någon gång förut om... Du hade varit på Folkan på påsken, eller vad det var?
Ja, det som hände, det var ju att... De visade en film på Folkan.
Var det på långfredag eller?
På långfredag.
Jaha.
Och det var det 10 budorden. Och den var jag och såg, tror jag, varje påsk. För då fick man ju komma ut en stund i alla fall.
Ja, men vad handlade den om då? Var det 10 budorden?
Ja, det var det.
Men det var en ganska kort film då?
Nej, det var ingen kort film. Men det var bra,
ja,
faktiskt.
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Har du tänkt på Övik? Alltså, Övik har ju sett... mycket annorlunda ut förr i tiden. Men var det på 70-talet det började hända lite grann med mataffärer? Och det var en stadig förändring, va?
Ja.
Det var mycket mataffärer som...
De försvann ju.
Ja, de försvann och sen byggdes som nytt. Och...
Ja, det blev ju de här stora, alltså typ, ja, Domus och, ja, de där stora husen som kom till.
Ja, precis.
Ja.
Och ja, sen har vi, vad man säger idag, så är det ju de här ICA Quantum och det...
Ja.
Och där ICA Quantum, det var ju bil och tryck.
Ja, förstår du det? Att där köper man mat nu.
Ja, i en sån här skitig oljehall. Och det,
ja,
men det är klart att det går det också.
Ja.
Ja,
det har ju blivit ett helt nytt område där ute där Nordemans och,
ja,
och de här Volvo är.
Ja.
Det var ju liksom utanför stan förut.
Ja, det var ju utanför stan.
Ja.
Ja, hörru du, jag tänkte på Hans, vi pratade om ungdomens dagar. Ja. Bowling, det är ju någonting som du håller på med mycket, va?
Ja, faktum är att jag och några till, vi startade en bowlingklubb här i stan 1971.
Det var samma år som sporthallen invigdes, va?
Jajamensan, för det minns jag mycket väl. Då var jag av någon konstig anledning var fanbärare och så var det landshövdingen var här och invigde.
Oj då.
Men apropå bowling, ja, jag startade en klubb som heter Nolia, som faktiskt finns kvar än idag.
Ja, och du finns kvar också som bowlingspelare.
Ja, det är väl till att ta i.
Men nu är det PRO-spelare, va?
Ja, jag har börjat spela igen.
Ja.
Och Nu
och det går lika dåligt som förut.
Absolut.
Jag vet att du har varit duktig, Hans.
Ja, det vill jag ta i.
Du har ju vunnit många tävlingar.
Ja, nu tog du i så det.
Men du, vi skulle ha roligt på kvällen på 70-talet. Då minns jag att det fanns någonting som heter Concordia. Ja. Uppe på Nordaskolan.
Ja, det var en...
Vad betyder det egentligen?
Ja, vad det betyder har jag ingen aning om. Men det var någon grupp på läroverket som hade ordnat det där som kallas Concordia. Mm. Och det var ju dans och det var spex och det var fiskdammar och det var...
Ja.
Och det skulle man ju också gå på.
Ja, det var faktiskt roliga kvällar där. Jag minns det mycket väl. Jag vet att en gång så spelade jag där på Concordia-festen.
Ja. Du säger mycket, spela. Vad heter orkestrarna du har spelat i?
Ja, jag bara spelade med en orkester som jag var med och startade. Det var Mats Thomas orkester.
Jaha, varför hette ni Mats Thomas?
Ja, det var så kul att vi hette ju egentligen Gretschmann från början.
Jaha.
Och spelade popmusik. Från 64, 65 till 67.
Ja.
Men då bytte vi namn vid en spelning på Barnens dag.
Jaha.
Nej, det var Surströmmingsnatt det var det.
Jaha.
Det gick nere på IP. Och då skulle de få lämna in. Hade vi bestämt att vi skulle byta namn för att vi skulle börja spela dansmusik.
Mm.
Och då fick de lämna in namnförslag till Stadshotellet. Vad vi skulle heta. Och våran gitarrist hette ju Mats. Och sångaren hette Tommy. Och då var det någon som hade varit så... Klipsko hade en bra idé på att vi skulle heta Mats Thomas. Så då blev det Mats Thomas.
Ja, men du, jag tycks ha hört att du berättade någon gång att ni har tävlat också.
Tävlar,
ja. Vad var det?
Det var samband med Barnens dag. De hade någonting som hette Nya ansikten som gick i hela Sverige. Och vi lyckades ju vinna i Norrland.
Ja.
Så vi fick ju komma ner till Stockholm och spela på Mosebacke.
Oj.
Och vet du att vi vann ju.
Vad innebar det då?
Ja, vi fick en transistorradio. En jättefin transistorradio. Ja. Och sen fick vi komma ner till Göteborg på Rondo där och vara med i en stor artistforum där nere. Som, ja, vi lyckades ganska bra.
Man kan säga att du har också tävlat.
Ja, jag har också tävlat, fast det var ju trumslageri.
Ja, men du, när ni spelar ni bara här runt kring Övik då, eller?
Nej. Nej, vi spelade ju mest upp i Norrland. Det var 65-70 mil till varenda spelning. Man for på tidigt på morgonen och kom hem sent på natten. Och helgen därefter var likadant igen.
Hur länge höll du på?
17 år och sen la jag av.
Ja,
så kan det gå, hör du. Hör du, Hans, du, intressen du har, det vet jag, är fotografering.
Ja.
Du gillar att vara ute och fota det som händer i stan. Och du har mycket... förändringsbilder som har skett i stan här.
Ja, det är ju faktiskt började så att det var min far som visade sig. Han har ju också fotograferat. Det var ju han som har fotograferat. Han har ju allt som hände i stan i stort sett fotograferat. Alla bränder vet jag, eller alla, många bränder har
jag. Ja, jag har ju sett det. Jag har ju fått ta del av alla 600 bilder du har som pappa har knäppt.
Ja, det är bara
en. Varför knäppte han bränder för? Var det han som tände på det?
Ja, ibland undrar man. Och det som jag funderar kanske var det, för jag började jobba på brandkåren.
Ja, just det. Ja. Det har något samband.
Ja, nej, det tror jag inte. Nej, men det är väldigt intressant det där med bilderna. För jag har fått åka runt och... visa bilder och berätta om bilderna. Och så folk får ju uppleva hur det var på den där tiden.
Ja, just det. Sist du var ute så var det på Dekarsjögården, minns jag.
Ja, det har varit flera gånger att visa bilder.
Ja, och museum har ju haft några utställningar.
Ja, det har de. Och det var egentligen museet som man kan tacka för det här. För att det är de som har kopierat alla bilder.
Mm.
Fantastiskt.
Hör du, jag minns från 1983 när vi startade Norda Togsrevyn.
Ja.
Då gjorde vi en sketch, jag och min grabb Fredrik. Det var 1985. Vi stod utanför där stadshuset byggdes idag.
Ja.
Och det var en massa stor grop där då.
Ja, just det.
Och jag vet att vi gjorde en sketch som hette Gropen.
Ja.
Och jag vet att Fredrik frågade mig när vi stod på scenen där, pappa, vad är det för grop? Och då var det ju stadshuset som skulle byggas där, va?
Ja, det har jag bilder på hemma.
Det har du också bilder på.
Jajamän.
Ja, just det.
Liksom vi följde väldigt väl till exempel när Domus byggdes. Det har vi ända från de började riva.
Ja, just det.
Grävde grund, byggde upp.
Mm.
Och även när hus, ja, många hus när de har rivits.
Ja. Men jag tänkte återgå till det med stadshuset.
Ja.
Kom du ihåg längst bort där mot Vega, eller mot Victoria Esplanaden, Fabriksgatan? Vad som låg där?
Tänkte du på Öviks varmbadhus kanske?
Ja, eller kallbadhuset.
Ja, det hette det till och med.
Det var ju inte ens varmt vatten.
Nej, och de hade en pool, eller vad man ska kalla det för, som var, låt mig säga, 3x4 meter. Och det skulle ju hela klassen ner, alla pojkar skulle ju ner och bada samtidigt. Och det var kappsimning och vi lekte sur. Och, men jag förstår inte hur vi rymdes. Iskallt vatten.
Ja, ja, ja. Jag vet att jag var in där någon gång, men jag har lite vaga minnen bara.
Ja, det ingick ju. Alla hade kanske inte badrum hemma, vad vet jag.
Nej.
Jag minns det var några tanter som jobbade där. Man fick stå i någon hink om något slag. Så stod de och skura en med en borste. Ja, sen fan. Fick man hoppa ner i den
badet. Jag kom ihåg en annan sak som var där på Fabriksgatan. Man kan säga just där... Ja, man kan säga där du går in i köpcentrum lite bortanför där, så var ju Blåköket en korvkiosk.
Ja, det stämmer.
Där åt vi mycket korv.
Absolut.
Man hade varit på, vad heter krogen, så var det på Love Sit, va?
Ja.
På Nygatan.
Ja, just det.
Uppe där,
ja.
Och så var man hungrig på kvällen, så gick man dit och köpte en korv. Det var fantastiskt. Nej, men ska vi ta lite musik igen, Hans, va?
Ja.
Ska vi ta den här... Himlen är oskyldigt blå, det är ju en jättefin låt med Sara Zacharias. Det var ju Ted Gärdestad och hans bror som skrev, ja, den låten, va?
Den täcker ju in ganska många år.
Ja,
ja.
Vi tar den låten.
Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en rå, är himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp, vi lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart.
Ja, en härlig låt det där, Hans. Fantastiskt fin låt. Hör du, 1990, kom du ihåg en stor grej som började hända i Övik då?
Ja, absolut det gör. Ja. Då började de bygga Arken.
Precis vad jag tänkte.
Jätteprojekt. Och det hamnade ju nere i hamn.
Nere vid hamn, ja.
Ja, och det var väl klart 94. Och vet du vad som hände då?
94?
Ja.
Jo, då var det klart som sagt. Och då fyllde Övik 100 år.
Jajamän.
Jajamän. Men före dess, 1991.
Ja, det var
då stort. Minns jag en kul grej. För då hade jag varit med i Nordatoksrevyn i från 83. Och 91, då kom du med i våran revy.
Jajamensan, och det var fantastiskt roligt.
Ja, roligt. Jag tror vi skulle kunna göra ett helt radioprogram om vad vi har gjort och inte gjort i revyn.
Ja. Kom du ihåg vad den revyn hette 91?
Ja, den hette Far och Flyg.
Jajamän, Far och Flyg, jajamensan. Ja. Men du, Benka, vi pratar mycket. Jag har sett på senare tid i tidningen 7 bland annat, så är mycket limerickar. Du är en hejare på limerickar, det är bara konstaterat.
Tyckte du det?
Ja. Har du någon du kan dra förresten?
Ja, nej, men det är kul. Jag vet inte. Jag började skriva lite limerickar. Ja. Ja, jag vet inte hur många år sedan det är, men 10 år sedan kanske. Och drog väl en och annan limerick på revyn också, tror jag.
Men
den första limericken jag skrev,
ja,
det minns jag mycket väl. Den går så här. En ishockeyspelare från Björna, han drömde så konstigt på Mörna. Så han sa till sin fru, hur fasen var det nu? Är det icing eller ska jag slå hörna?
Ja.
Det var en av de första jag gjorde, ja, faktiskt.
Du har gjort många fler. Kan du inte dra något? Jag vet, du har väl 100-tal som du skulle
behöva. Ja, det lär vara snart 200 stycken. Men ja, vad ska vi ta för någonting? Ja, jag kan ta en här. En lustig man från Kasa. En vecka han åkte till Vasa. Istället för mat så köper han bara rat. Sen går han runt husen och nasa. Ja, det finns olika.
Ja.
Jag har en annan här som jag gjorde från. En turgubbe ifrån Lillbacke. Vann på lotto i en rejäl hacke. Han tog fram resväskan till sin fru. Hon sa, vart ska vi resa någonstans nu? Du ska ut ur huset, det är bara packe.
Ja, det är bra.
Ja, det är kul med limerickar, ja, faktiskt. Det. Hör du, jag tänker, Jan-Ola Toksia.
Ja.
Du gjorde ju många roliga sådär toknummer egentligen, där du spelade någon nästan som clown och du sjöng några härliga låtar, hade roliga kläder på dig.
Ja, jag hade ju en gubbe som jag hade, varje år hade jag samma kläder.
Ja.
Och jag kommer ihåg en gång jag skulle sjunga solo, och det, men bara det var ju roligt. Det gick ju inte att spela till när jag sjöng inte. För jag sjöng i de här tonarterna som inte fanns.
Ja, mellan C och D.
Ja, precis.
Men hör du, när du snackar om clown här, då tänker jag på en annan clown. Inte clown, men Totta Näslund, det var ju en härlig artist här från Övik.
Ja, fantastiskt.
Jag tycker att vi ska spela en låt med honom som heter En clown i mina kläder. Ja. Det är en liten allvarligare clown.
Ja, Köpanholmsbon.
Ja.
Totta Näslund.
Fantastisk kille.
Ja.
Här kommer En clown i mina kläder.
Står en clown i mina kläder, svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder och lever lycklig utan dig. Han är den sista hem från krogen och har som oftast druckit mest. Han är sin livslögn evigt trogen och tror att livet är en fest. Kom hem igen, kom hem igen. Det räcker, du vinner, men älskling, kom hem igen. Det står en pajas i din spegel och döljer tårarna i skratt. Han rusar fram för fulla segel, men ser din skugga nå i fatt. Och han har aldrig kunnat visa att han är sårad och för små. Vad än den dåren vill bevisa, så blir han ständigt missförstådd. Kom hem igen, kom hem igen. Det räcker, du vinner. känner, men älskling, kom hem igen. Allting rämnat och fallit samman i hans liv. Han är förloraren du lämnar, helt utan framtidsperspektiv. Det står en clown i mina kläder och svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder, men är förlorad utan dig. Kom hem igen, kom hem igen. Det räcker, du vinner, men älskling, kom hem igen. Min älskling, kom hem,
kom hem igen.
Älskling, kom hem,
kom hem igen.
Det räcker, du vinner, men älskling, kom hem. Min älskling, kom hem,
kom hem igen.
Älskling, kom hem,
kom hem igen.
Det räcker, du vinner, men älskling, kom hem igen.
Ja, en clown i mina kläder med Totta Nästen. Fantastisk ja. Låt och artist.
Åh, fantastiskt.
Ja. Hörde du, jag tänkt på en sak. År 2004 var ju Göran Persson här ute i Arnäs och drog iväg ett skott som hördes över hela Arnäsbygden.
Ja.
Vad var det för skott?
Då blev det Botniabanan av det.
Det var Botniabanan.
Det hade smullet klart.
Jajamän.
Kan man säga att nu är vi ju i nutid.
Ja, nu är vi i nutid.
Ja.
Nu är vi ung igen, hör på att säga.
Ja,
nej, men
ja.
Alltså... Det var ett fantastiskt bygge.
Ja, och det är bra att ha.
Det är bra att ha. När tågen går som de ska, ja.
Ja.
Ja. Och det är bra att ha då tågen går som de ska.
Jajamän. Och det var ju mycket annat som blev under nu 2000. Vi tar till exempel Fjällräven Center.
Ja, men fantastiskt alltså. Vilken arena.
Och invigningen.
Ja. Och så roligt att Modo tog SM-guld där 2007 där.
Ja.
Jag kommer ihåg den kvällen fantastiskt, för de kom ju hem på natten klockan 4 på morgon.
Ja.
Och då stod vi ju nere där vid arenan och väntade. Och jag tror jag gick och la mig klockan 5:45 på morgon den natten.
Samma här.
Eller den morgon.
Ja.
Ja, det var helt otroligt, vilket fantastiskt grej.
Ja. Och det blev ju resecentra blev ju klart då också i samband med Botniabanan.
Ja.
Då ändrades ju stadsbilden igen, kan man säga.
För jag vet tidigare då man var ung och fort i stan, då körde man ju ner på Järnvägsgatan under tunneln där järnvägen gick.
Jajamän.
Och det var ju under Isemacken och...
Ja.
Och,
vi kallar det där området för Västra.
Västra, ja.
Ner på Haga. Och,
ner på Haga heter det. Ja. Ja. Ja, fantastiskt.
Ja, nu är vi nästan tillbaka igen.
Ja. Och ett annat årtal som jag kommer ihåg mycket väl, det var ju 2011.
Ja, vet du, det var sista året jag var med i revyn.
Ja, det var samma här. Vi slutade 2011.
Ja.
Du höll på från 91 till 2011 och jag höll från 83 till 2011.
Allting har sin tid.
Allting har sin tid, ja.
Ja.
Men roligt har vi haft, Hans. Ja.
Men du, jag vill säga, apropå musik. Mats Thomas, ni hade ju en paradlåt. Som var något speciellt med.
Ja, det var ju en här Just a Gigolo.
Ja.
Med, det var inte med Louis Prima 50-talet utan David Liljeroth. Hette han som vi tog efter och gjorde låten. Och det var ju en fantastisk låt. Men jag måste säga det ändå, det har ju gått en timme, det går fort när man är roligt, Hans.
Ja, jag tror vi skulle kunna sitta en timme till.
Ja, faktiskt. Det har varit kul att få sitta och resonera en stund med dig, Hans. Ja. Och, som jag brukar säga, heder och vördnad över ditt fina uppträdande, Hans.
Ja, jag har vunnit getost.
Du har vunnit getost, ja. Nej, men det låter bra det, tack, ja. Hans. Ja. Och tack ni som har lyssnat, måste vi ju också säga. Ja. Det var roligt att få berätta lite grann om Övik och hoppas ni har tyckt också att det var kul att lyssna. Nu ska vi sluta med då, som vi säger, Just a Gigolo. Den gillar ju våra fruar också, ska vi säga.
Ja, det är sant.
Det vet jag, för att de vill att man ska spela den låten mycket.
Ja.
Som sagt var, tack så jättemycket, ni där i radioapparaterna. Tack, Hans.
Tack själv.
Hej då.
God förmiddag, alla Radio Nolaskogs lyssnare. Här är Erik med evenemangstips vecka 15. Vinterns mörka tunnel har vi nu passerat. Fågelkvitter ackompanjerar våra vandringar i trakter som snart i grönska står. Ja, nu ska vi börja och se vad som händer vecka 15 här runt omkring oss i Övik. Först har vi utställningarna och ett evenemang som är ständigt pågående. Det är Nolavonda, historiesamlarna, som man kan besöka på Örnsköldsviks museum och konsthall. Och den pågår jämnt. Från planeten Nolavonda har de kommit för att underforska på människan. Det mystiska folket på den blå planeten. Nolavondas livkartläggare vill se hur vi lever. Särskilt hur barnen har det. På Nolavonda finns inga barn. Man föds vuxen i sitt stora rymdskepp. Har de samlat ihop lite av varje. Och det har som sagt Örnsköldsviks museum och konsthall som arrangerar detta. Och den är ständigt pågående. Och mer på museet så fortsätter utställningen Mountain Dew fram till den 18/4. Och det är utställningen med 2013 års Bror Marklund-stipendiat Linda Bäckström. Och där finns även utställningen Rosebud Zoo, ett folk i förvandling. Och den pågår fram till 19/9. Och det är en utställning med fotografier tagna mellan 1887 och 1936 på Sioux-indianernas reservat Rosebud i Sydakota av svensk-amerikanen och hallandsonen John Andersson. Hans fotografier visas tillsammans med en grupp samtida porträtt av ättlingar till några av de stammedlemmar som John Andersson fotograferade. Och så har den utställning Arktisk skinnberedning, ett världskulturarv. Och den utställningen pågår ända till 12 september. Det handlar om traditionell kvinnlig skinnberedningskonst hos inuiter och indianer i Kanada, Ainofolket i norra Japan samt av samer i Sverige och Norge. Och det är på museum och konsthall. Och på Galleri Lokomotiv har vi en utställning som heter I rörelse. Det är Leif Wikberg som har fotograferat. Och den utställningen pågår till den 18/4. Och ingången till galleriet är från Resecentrum. Och arrangörer är UÖKKV. På museet har vi också utställningen Valea Seaka med ogräsets hemvist med reservation för uttalet. Det är en utställning i reportagets form med journalisterna Elin Holmberg och Leif Wikberg. 2014 ändrade stadsbilden i våra ångermanländska städer. Plötsligt satt de där, invirade i filtar med pappmuggar framför sig. EU-immigranter, romer från Rumänien som inte såg någon annan ljusning i tillvaron än att resa hundratals mil från sina hem och familjer för att söka försörjning genom tiggeri. På Ödbergska gården pågår en utställning fram till den 30/4 och det är Anna-Karin Häggström som visar teckningar. Det är små underfundiga tuschteckningar och det är Ödbergska sällskapet som arrangerar detta. Och nu kommer vi in till sådana tillfälliga evenemang. På tisdag, alltså idag, så har vi en filmkväll som heter 1000 bitar. Eller förlåt, det är en film som heter 1000 bitar och det är filmen om Björn Afzelius. Och den visas på Nätra församlingsgård klockan 18 och arrangör är Svenska kyrkan. På sommarhemmet i Domsjö så blir det bingo klockan 19. Och det kommer att vara på tisdagar mellan klockan 19 och 21 och arrangör är IOGT NTO 215 Höga Nord, sommarhemmet. Och på museet så är det introduktion till utställningarna klockan 18. Onsdag den 8/4 så är det påsklovsbio. Det är Kapten Sabeltand och Skatten i Lama Rama. Och det är på Arkenbiblioteket klockan 13. Och den filmen har svensk tal. Och det är från 7 år och man ska boka biljett på 880-20. Arrangör är kulturenheten Arkenbiblioteket. Och det är även romernas nationaldag och den firas på sliperiet klockan 18. Och det bjuds på lättare förtäring och underhållning. Och det ska göras en bra kväll tillsammans och alla är välkomna. Arrangörer är Svenska kyrkan och Sensus och Örnsköldsviks kommun. Och sen så har vi även Suomalainen kirjallisuusilta. Finsk afton med reservation för uttalet. Och det är alltså det parken biblioteket klockan 17.30. Och sen står det en hel del saker på finska som jag tycker att jag ska bespara er från att jag ska försöka uttala. Men det är i alla fall arrangör Arkenbiblioteket, YSS och YFF och Vuxenskolan. Och om jag inte sa det så är det klockan 17.30. Och sen kommer vi till fredagen och då är det en sagostund på Arkenbiblioteket. På fredag klockan 10-13. Och då är ni välkomna på sagostund i Arkenbibliotekets programrum. Och det är ålder 3-6 år och det är drop-in så ingen anmälan behövs. Och det är Arkenbiblioteket som arrangerar detta. På lördag så är det introduktion till utställningarna på museet klockan 12. Och så är det kulturlabb på Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 13. Man ska få lära sig att sy en skinnpåse. Och arrangörer Örnsköldsviks museum och konsthall, kulturenheten. Och så är det fotopromenad. Och det är Höglandssjön klockan 11. Den 19 mars 2015 hade Nätra fotoklubb sitt första möte. Den 11 april 2015 klockan 11 arrangerar fotoklubben sitt första evenemang. En fotopromenad runt Höglandssjön. Arrangör är Nätra fotoklubb. Och arrangörskontakt är Nina Varglycke. foto@varglycke.se. Telefonnummer 070 575 38 39. Och så är det lördagstund på bryggan. Det är Esters semester med teater Soja. Och det är Parkenbiblioteket klockan 12. Esters semester med teater Soja. En pjäs om mod. Modet att våga göra det man inte trodde att man skulle våga och växa av det. Och det är tänkt att det ska vara från 3 år och man bör boka biljett. Och arrangörer är Arkenbiblioteket. Och så är det dans till Elisas på Olympia i Bredbyn klockan 21. Och arrangörer är Anundsjö IF. Och arrangörskontakt är 070 534 44 99. Och sen är det Sautokio Sumexi. Finsk sagostund. Återigen med reservation för uttalet. Och det är på Arkenbiblioteket klockan 10.30. Och det är Anna Maria Vedman. Har någonting för sig. Det är ett finskspråkigt program. Och arrangörer är Arkenbiblioteket, ÖSSF, UFFF och Vuxenskolan. Och på söndag är det bio. Fast and Furious 7 på Gideogården klockan 18.30. I den sjunde delen av succéserien dyker en ny karaktär upp. Ian Shaw, spelad av Jason Statham, som ska hämnas på det som är ansvariga för hans brors död, Dominic Toretto och hans gäng. Och arrangör är Gideå bygdegårdsförening och filmkommittén. Arrangörskontakt 0663 415. Och Pingstmissionens utvecklingssamarbete firar 50 år. Plats, Pingstkyrkan Örnsköldsvik klockan 19.00. Och så blir det en jubileumskonsert, PMU 50 år. Medverkar gör Sonja Aldén, Frank Ådahl, Therese Fredenvall och Putte Nelson. Och insamling till PMUs arbete på Pansi-sjukhuset i DR Kongo. Arrangör är PMU. Och på måndag sen då, så det sista tipset jag har för den här gången, det är släktforskning för nybörjare. Och det är plats på Arkenbiblioteket klockan 14.00. Har du funderat på att börja släktforska? Ett bra sätt att komma igång med din släktforskning är att delta i bibliotekets nybörjarhandledning för alla som är nyfikna på släktforskning. Och arrangör är Arkenbiblioteket. Och som sagt, det var det sista tipset för den här gången. Och vi får se ifall vi hörs nästa vecka igen. Tack för mig. Hej då!
Jag heter Tommy Dickens och jag ska läsa en novell av Jonas Karlsson. Jonas är född 1971 och bosatt i Stockholm. Han är verksam som skådespelare och dramatiker. Och jag ska läsa novellen Den perfekte vännen. Vi står i flera minuter och samtalar med varann. Visar bilder på barna. Han har två killar och jag har mina tjejer. Han har fått några grå hårstrån som han skämtar om. Jag säger att det bara är snyggt. Att det får honom se mogen ut. Han frågar vad jag gör nu och jag säger att jag precis har fått det här jobbet på Expressen. Bara ett kort vikariat, men ändå kanske en ingång. Jo, det tror han också. Kommer precis från dagis, säger han, och när jag frågar var det ligger så tar han med mig ut ur fiket, ut på gatan, och med armen om min axel pekar han på en byggnad ett 50-tal meter bort. Fint, säger jag. Han nickar och vi går in igen. Vi talar högt och tar ganska stor plats. Folk blir irriterade, men vi skrattar bara åt dem. Han flittar lite med tjejen i kassan. Så det som jag aldrig har kunnat göra, och jag tänker att det är så det måste ha varit då för länge sedan. Att han höll låda och jag höll med. När kan det ha varit? När vi har fått vårt kaffe och betalat och än en gång intygat hur roligt det var att träffas igen efter alla dessa år, då känns det nästan som om vi borde kramas. Men det gör vi inte. Vi står kvar en lång stund på trottoaren utanför fiket, han vid sin cykel med barnstolen på pakethållaren och lattemuggen i handen, och jag med min konsumkasse. Det hade varit svårt att kramas hur som helst, hade blivit bökigt med muggarna. Och så pratar vi om tidningar och bostadspriser och lite till om dagis. Och så byter vi telefonnummer, och när vi till sist ska skiljas så knuffar han till mig med armbågen på överarmen. Fan vad kul att se det, säger han. Ja, verkligen, säger jag. Jag går därifrån och vänder mig om en extra gång och vinkar. Jag ler åt honom där han vinglar fram med mugg och cykel och har fortfarande ingen aning om vem han är. Jag skyndar tillbaka till jobbet och tänker att det snart kommer att gå upp för mig. Jag letar igenom minnet efter sammanhang där den här killen skulle kunna passa in, men ingenstans dyker han upp. Jag inser att jag måste söka i de lite mer perifera områdena, ett springvikariat någonstans, ett sommarjobb eller på kollo. När jag kommer upp på redaktionen och fortfarande inte kan placera honom, lutar mig bakåt i min snurrstol och sluter ögonen. Försöker se honom framför mig. Det är någonting med blicken, sättet att tala, stämningen han sprider. Skolan kanske, eller lumpen, JMK, Radio Stockholm. TV4, kanske en gammal granne. Han påminner om de där männen man ser i 40-årsåldern, fräscha med 10-15 år yngre fruar eller flickvänner som tar hand om och behandlar på ett oerhört omtänksamt sätt, nästan faderligt. Männen som håller sig i form, på något sätt ungdomliga, men redan 40-45, kanske till och med 50. Över 50, men de känns som 40. Det de utstrålar är ett slags 40-årsmentalitet, och med det menar jag att de inte låtsas vara några ungdomar. De låtsas bara vara det de verkligen är, 40, oavsett om de är eller inte. men med integritet, värme, Calvin Klein, parfym och samma sorts stickade tröja som Samuel Fröler hade i Skärgårdsdoktorn under jackor från Tommy Hilfiger. Men med stora lägenheter i innerstan, bra jobb med fint kontaktnät och intresset kvar för elgitarrer och motorcyklar. Bandy en gång i veckan tillsammans med grabbgänget, men även luncher med nära kvinnliga vänner och deras killar. En av de männen som verkar så öppna och snälla, så generösa, så tillfreds med livet. En av dem som man gärna vill vara kompis med. Ju mer jag tänker på honom, desto mer kommer jag förknippa honom med någon jag vill imponera på eller bli vän med. Någon vars respekt jag skulle vilja skaffa mig. Men hur jag än försöker så ser jag ingen riktigt tydlig bild av honom i någon miljö. Han förblir en solitär. Vi kan ju inte ha setts bara han och jag. Varför då i så fall? Det skulle jag minnas. Vad till han har för lucka i mitt liv? Är det något jag inte vill kännas vid? Saker och ting förändras. Något som en gång kändes viktigt och angeläget bleknar i betydelse. Någon vars respekt och bekräftelse man kämpade för att få kan ha mist sitt värde. En chef man ville imponera på har blivit ens kollega. En flicka vars doft fick en att tappa andan har blivit ens fru. Eller någon annans. Och nu är man bekanta och retar sig på deras ungar eller bilar eller kedjebrev i mejlen. Och har man då glömt bort vissa delar i leden kan de där gamla känslorna ställa till det för en när man försöker reda ut en gammal bekantskap. Är det någon jag fortfarande vill imponera på, varför vill jag i så fall det? Jag har ingen aning om var han hör hemma. Efter en timme på jobbet får jag ett sms på mobilen. Jag ser direkt att det är från killen på fiket. Lunch imorgon, _ Håkan. Håkan, han heter alltså Håkan. Okej, då vet jag det. Jag sparar honom som Håkan i mobilen. Håkan, det säger mig ingenting alls. Jag svarar ja och föreslår 12:00. 3 minuter senare kommer ett nytt sms. Samma fik? Jag svarar ja på det med. Nästa dag går jag ner till fiket och sätter mig vid ett av de runda plastborden. Jag funderar en stund på om det är första gången jag tar mig tid att stanna kvar där och äta min lunch. Efter ett par minuter dyker han upp. Jag ser honom låsa cykeln med barnsaden. Han arbetar metodiskt med mjuka, smidiga rörelser. Låter var sak ta sin tid. Hans ansikte är lugnt och förtroendeingivande. Han ser allvarlig ut, tänker jag, och har fortfarande ingen aning om vem han är. När han kommer in på fiket letar han först en stund med blicken i lokalen och när han får syn på mig skinner han upp med hela ansiktet. Jag reser mig. Jag vet inte varför jag gör det. Det bara känns som om jag borde det. Han har blå manchesterkavaj på sig och mörkt svartrödrutiga byxor. Vi har snarlik klädkod, men han har lyckats mycket bättre. Vi tillhör samma sociala grupp. I övrigt är vi inte särskilt lika. Han är påtagligt lång, säkert 1,90. 1,95, men mjuk i sina rörelser, nästan feminin. Ett avlångt ansikte med på något vis stora läppar och lugn blick. Kort, ljus, nästan vitt hår och långa polisonger. Bara ett par grå hårstrån. Han är rädd att han är sen, men jag säger att det inte är någon fara, att han inte ens är sen, att det är jag som är tidig. Plötsligt slår det mig att han skulle kunna vara en kompis till någon gammal flickvän. Det känns så. Jag flinar upp mig för honom, försöker verka trevlig, ofarlig. Jag går igenom gamla tjejer i huvudet. Det går ganska fort, så många är de inte, men ingen av dem passar med Håkan. Han sätter sig ner mitt emot mig och vi börjar genast prata om kaféer och musik, allt möjligt. Sakta men säkert faller vi in i ett mönster som känns så egendomligt bekant. Vi måste nog ha jobbat ihop, för jag känner igen sättet vi bollar idéer mellan oss. Och inte bara det, jag har saknat det. Jag har längtat efter den här kombinationen, han och jag. Vi tar varandras jargong, lyssnar och avbryter. Han är en aktiv av oss två, men jag känner mig naturligt avspänd i hans sällskap. Vi rör oss helt fritt mellan ämnena. Jag säger något om barnen och han skrattar högt och vi skrattar båda två. Jag njuter verkligen av att sitta där och plötsligt har en timme gått och han måste rusa. Innan vi skiljs åt frågar han om vi inte ska ta en öl på Clarks ikväll. Jag får anstränga mig för att dölja min glädje när jag svarar ja. Ja, jag måste bara kolla att det är okej med min fru. Helena har alltid haft väninnor och nära vänner omkring sig. Människor som hon känt sedan hon var mycket liten. Män och kvinnor som ingår på ett helt naturligt sätt i hennes liv. Ringer varje vecka, vissa varje dag och ibland flera gånger om dagen. Och som alltid har funnits där, långt före mig. Så fort vi reser någonstans har hon massor av vykort att skriva. Jag skriver knappt till mina föräldrar. Det är alltid hennes vänner vi bjuder på fester och middagar och barnens dop. För jag har inga. Inga som man bjuder på middag i alla fall. Hennes vänner har blivit mina och jag uppskattar dem. Men det är aldrig mig de ringer till. Aldrig mig de fikar och går på krogen med. Så det är med illa stolthet jag ringer Helena och frågar om det är okej att jag blir lite sen. Jag ska ta en öl med en gammal kompis. Nej, vad roligt, säger hon. Och jag hör att hon verkligen är glad för min skull. Under resten av dagen ägnar jag honom inte så mycket tankeverksamhet. Jag betar av en artikel och ett par notiser, äter en halv banan som blir liggande och hinner bli brun och har nästan glömt att jag inte vet vem han är. Det är som om han redan har hunnit bli ett naturligt inslag i mitt liv. Inte förrän jag står utanför Klaks och får syn på honom genom ett av de små källarfönstren, då slår det mig att det ännu inte gått upp för mig vad vi har för gemensamt förflutet. Jag står där en stund och iakttar honom utifrån utan att han ser mig. Han sitter och bläddrar i en sån där drinkmeny som står uppställd på bordet. Då och då tittar han upp och ser sig omkring. Det är märkligt, så här utifrån känner jag nästan inte igen honom. Det bekanta ligger i sättet vi interagerar. Vi hör ihop på något vis. Så mycket enklare allting har varit om jag frågat direkt. Då när vi möttes igen efter alla dessa år, på fiket igår. Men han överföll mig med en sån värme och entusiasm att det kändes oartigt och antagligen skulle ha varit mycket sårande om jag hade visat att jag inte omedelbart kunde placera honom. Vi har det förhållandet, det är tydligt. Plötsligt märker jag att han tittar på mig där innefrån. Han måste ha tittat en stund för nu vinkar han och jag vinkar tillbaka och går in. Så det var du, säger han när jag klämmer mig förbi ett par bord på vägen fram till honom. Ja, säger jag, jag fick stirr. Han nickar som om det vore helt naturligt och jag sätter mig ner och njuter av att äntligen vara med en vän som jag inte behöver förklara mig inför, inte ens mina knepigaste sidor. Vi sitter tysta en lång stund och tittar i menyn. Inte heller det känns obekvämt, tvärtom, det känns fullständigt självklart. Klaks är ganska lugnt så här dags. Vi har några timmar före den riktiga rusningen. Vi får in varsin öl och han undrar hur det var på jobbet idag. Och jag inser hur ovan jag är vid att bli tillfrågad. Till min förvåning berättar jag utförligt för Håkan om min situation på arbetet. Om stressen och friheten, frustrationen, det outtalade kravet på sensation och det uttalade. Mina försök att alltid sätta ett avtryck i texten, därför att jag vill att det ska kännas att det är jag som skriver. Vi skrattar båda och han lyssnar på ett sätt som får det jag säger att låta bra. Du vill väl inte vara för lik, säger han plötsligt. Lik vad då, säger jag. Någon annan. Det är väl ett skydd, antar jag. Ja, visst är det så. Jag vet exakt vad det är han talar om. Och jag förstår att det var länge sedan någon sa mig sanningar med uppriktig välvilja. Ja, du har alltid varit en enstöring, säger han och skrattar. Men det finns ingenting nedlåtande eller elakt i tonen. Tvärtom, det känns nästan kärleksfullt eller åtminstone konstaterande. Jag ser honom rakt i ögonen. Jag inser att jag måste fråga nu rätt ut. Jag sveper det sista av ölet i glaset och hänger kvar med blicken i hans ögon. Vi tystnar båda två. Kanske får du lov att erkänna att jag inte minns någonting. Jag måste ha reda på vem han är. Du får egentligen inte riktigt bra bild av en människa om du ser henne i ögonen. Vad du får syn på är mycket mer än utseendet. Du tvingas iaktta alla de där små muskeltrådar som arbetat där sedan födseln. Du får reda på sånt som du inte vill veta. Saker som var och en för sig inte säger någonting särskilt utan mer simmar kring och ligger där som lösa pusselbitar. Bara det allra senaste bildar ett uttryck som går att avläsa. När personen blir arg över en oförrätt, en elak kommentar eller skrattar åt något roligt, då samlar alla muskeltrådarna ihop sig och arbetar för ett gemensamt och begripligt uttryck. I hans blick ser jag ett lugn, en fördragsamhet med sakernas tillstånd, En form av vishet skulle man kunna säga. En trötthet men också en envishet. Och så ser jag en oro. Han undrar nu. Det största problemen med att möta någons blick och bli kvar där är att du själv blir utsatt för samma exponering. Du blir utsatt för dig själv. Att se någon i ögonen är inte särskilt granskande. Det är att visa upp sig. I den stunden känner jag tydligt vad jag någonstans måste ha anat men kanske inte vågat tänka. Plötsligt står det klart för mig att den där bakgrunden jag letar efter inte finns. Den har aldrig funnits. Vi har ingen gemensam historia. Han måste ha tagit miste. Och jag ser på honom att han också inser det. I det här ögonblicket vilar ett slags nyväckt samförstånd mellan oss. Vi har insett det båda två. Och det är som om vi gjorde det på samma gång. Det får oss att le lite generat, som om vi båda kom på att vi är vilka som helst. I det ögonblicket spelar det ingen roll. Ändå är det som om vi måste fortsätta spela. För plötsligt när vi sitter där och ser på varandra är det som om det kommer en ny tanke in i den där blicken. Nu kommer det, tänkte jag, utan ha någon som helst aning om vad det är som ska komma. Han sätter armbågen mot bordet och lutar huvudet mot handen. Hur är det med Josef, frågar han. Josef, undrar jag. Brorsan, säger han. Det är mycket mer folk i lokalen nu än när jag kom hem. Ljudvolymen har ökat markant och jag skjuter det tomma ölglaset långsamt över bordet tills det krockar med den uppfällda menyn. Jag svettas som händerna och måste prata ganska högt för att höras. Jag har ingen bror, säger jag. Håkan stannar upp mitt i en rörelse med ölglaset mot munnen. Han tittar på mig. Vad menar du med att du inte har någon bror? Ja, jag har aldrig haft någon, säger jag. Han blir kvar med glaset hängande strax under munnen. Vi är tysta båda två, men ingenting är som förut. Vi tiger och ser varann i ögonen medan lokalen runt omkring oss blir livligare och livligare. Folk tjoar och hejar på varandra i en uppsluppen after work-stämning. En kvinna stöter till mig bakifrån när hon rusar upp för att krama om sin kompis som nyss har kommit in. De lägger sina huvuden på sned och skrattar och håller varandra i händerna. Kanske hade det varit möjligt med en annan upplösning. Kanske kunde vi gått vidare och låtsas som ingenting. Kanske kunde vi ha mötts på ett ärligt och uppriktigt plan som de främlingar vi är. Kanske hade vi kunnat skratta åt det och det hade blivit en rolig historia. Jag tror det. Jag tror verkligen det. För när vi reser oss där i stimmet på Klak så stirrar på varandra, avvaktande, så är det som om vi båda två spelar upp ett slags bestörtning över situationen. Det är som vi låtsades vara förvånade för att behålla våra ansikten, vår stolthet och integritet och skaka av oss misstänksamheten för att bevisa att vi inte är några skummisar. Eller bara för att befästa normen för vad som borde utspela sig efter den här sortens missförstånd. Eller helt enkelt för att vi inte vågar stå där oväntade inför varandra. Är du inte Magnus Gabrielsson? Säger Håkan. Jag skakar på huvudet och låter så förnärmad jag kan. Vadå? Vem är Magnus Gabrielsson? Jag trodde, börjar han och ser sig omkring. Han skakar på huvudet och drar på sig jackan, plockar ihop sina saker och blänger på mig. Men vem fan är du då? Jag slår ut marmarna. Vad sparar man på en sån sak? Jag funderar ett ögonblick och bestämmer mig för att det bara finns en sak att säga. Men fan är du själv?